Ja, här kommer nu del 1 av de två skördarna. Två skördar, två väckelser. Harry Potter fick frambära ett allvarligt profetiskt budskap till Sverige 1984. Och det går att lyssna på vår hemsida. Han upplevde att Gud talade om att det kommer två väckelser eller rörelser utifrån liknelsen i Matteus 13 om vetet och ogräset. Först kommer ogräsets hopsamlande som är en falsk väckelse eller rörelse och ser ut som en skörd. Det är kompromissens väg och de budskap som bygger på jaget som samlas. Det kommer att se ut som många kommer in i Guds rike, men det är bara ytligt och ingen sann omvändelse. Sen kommer en äkta väckelse när vetet samlas ihop. Det här gäller innan tidens slut och Jesu återkomst. Jesus sa att skördetiden är tidens ände. Jag vill läsa från Matteus 13. En annan liknelse framställer han för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågar honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp. Men vetet ska ni samla in i min loge. Jesus förklarar senare liknelsen. Från vers 36 läser jag. Sedan lämnade Jesus folkskaran och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: Förklara för oss liknelsen om ogräset och åkern. Han svarade: Den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör du som har öron att höra med. Ogräset samlas först. Grundtextens ord beskriver ogräset som danell. Danell ser ut som vete och går inte att urskilja förrän det mognar. Då blir det mer och mer synligt och när det är dags att skörda åtskiljs det från vetet eftersom det är uppenbart att det inte är äkta. Jag slog upp det här vid ett tillfälle på nätet och där kan man läsa om danell. Danell är som en parasit på vetefälten och på franska kallas det ivré. Det betyder berusning eller dryckenskap som uttrycker det karaktäristiska för danell, dryckenskap. En förgiftning som en berusning som kan orsaka död. Plantan ger alla symptom på berusning och att vara drucken. Skakningar följt av oförmåga att gå, talsvårigheter och spyor. Tankarna kan väl inte undvika att gå till de som kallar sig Guds bartender och uppmana människor att bli fulla av anden så att de beter sig på alla möjliga förnedrande sätt. Kryper på golvet som djur med koppel, ylar som vargar, får spasmiska skakningar och mycket annat. Det finns ju gott om video på YouTube att se det här. Sedan många år tillbaka nu. Omdömet i sådana sammanhang är lika stort som hos en berusad människa. Och vi läser från 1 Korintherbrevet 15 och 33. Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Till er skam säger jag det. Den helige ande är just helig och förnedrar inte. Den helige ande gör oss nyktra och vakna. Står också i 1 Petrus 4 och 7 och 5 och 8. Den helige ande ger oss glädje och frid, urskiljning och kraft att stå emot det onda. Så säger Bibeln. Och vi ska gå till Gamla testamentet och läsa från Jesaja 28 och vers 5. På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Det är alltså vetet det handlar om, kvarlevan av Guds folk som är vetet i Matteus 13. Han ska bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten. Och det beskriver ju den som lever i helgelse. Vers 7. Men också dessa raglar av vin och vinglar av starka drycker. Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar. Engelskan här betyder orden misstar sig på visioner. De stapplar när de skipar rätt. Och jag tillägger inom parentes. Kan inte avgöra rätt eller fel, sant eller falskt. Alla bord är täckta med vämjeliga spyor. Det finns ingen ren fläck. Och det betyder alltså att man lever i medveten synd. Och nu går vi till Lukas 21 och vers 34. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger. Så att den dagen, och det är alltså Herrens dag det handlar om den sista tiden, 3,5 åren framförallt, plötsligt kommer över er som en snara. Till den ska komma över alla som bor på jorden. Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Grundtextens ord här för brusning, det är mete. Det är all slags brusning, det här ordet. Så det är inte bara brusning av alkohol. Och nu går vi till Efesierbrevet 5 och vers 18. Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, så att ni talar till varandra med salmer, hymner och andliga sånger och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Danell, ogräset, är tomt och värdelöst. Ogräset, danell, har inget korn i axet. Det saknar frukt och är tomt och värdelöst. Äkta tro har innehåll eller substans. Den vilar på något fast och orubbligt, nämligen Guds löften. Hebreerbrevet 11 visar att tro visar sig i lydnad till Gud. Att gå i tro, det är att följa det Gud först har sagt och förtrösta på Herren. Att han gör det han har lovat och bestämt. Tro är trohet till Jesus. Och vi läser från Hebreerbrevet 11, vers 1, om tron där. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och i engelska, King James, och likadant i grundtexten, så står det här, på engelska så är det, no faith is the substance. Ordet är hypostasis på grekiska. The substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hypostasis är sammansatt av hypo, som betyder sätta något under, grunddrag, försäkran eller tillförsikt. Och det andra ordet är histemi, som betyder att stå, förbli, hålla fast vid. Och roten till histemi betyder kors, det ordet stavros. Vi kan alltså beskriva tro som att förbli och hålla fast vid korsets säkra grund, där Jesus har fullbordat allt och alla löften har fått sitt ja i Kristus. Jesus bar vår synd som hindrade oss att komma in i Guds vilja och syfte med våra liv. Och får sitt amen i honom, står det också. Vilket innebär att Gud gör det han har bestämt och lovat. Och de där sista orden har jag tagit från andra Korintherbrevet 1:20. Ogräset får inte rensas bort, läste vi för tidigt. För då finns risk att vetet av misstag dras upp eller skadas. Det finns förlåtelse för varenda en som har lockats fel och som omvänder sig. Det gäller alla människor. Och det sista kallelseropet från himlen och från Guds hjärta är ett av de sista kapitlen i Bibeln, i Uppenbarelseboken 18:4. Dra ut ifrån henne, ni mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder. Ropet gäller att dra ut från skökan. Uppenbarelseboken kallar ogräset för skökan Babylon, i motsats till bruden, församlingen, som är trogen Jesus, brudgummen. Babylon representerar ett ogudaktigt och kompromissande kyrkosystem. Det är ändetidens rike eller religiösa system som inte vill lyda Gud. Skökan söker kompromiss för att bli accepterad och få människors gillande. Ordet sköka betyder en kvinna som är otrogen eller korrumperad, förutom att det då betyder en prostituerad. Hon har en man men är otrogen med andra män. Hon utgör sig för att vara andlig och söker enhet. Det är ju den otukt som hon bedriver som har den här innebörden. Ordspråksboken 7:14. Gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Men hon leder istället till andlig död. Och vi fortsätter läsa vers 25 i samma kapitel. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte på hennes in på hennes stigar. Till många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar. Hon, alltså världskyrkan eller den här världsreligionen, kan alltså använda Jesus namnet, men bara för själviska syften. Hon kommer inte att överge sina andra män, det vill säga avgudar, sådant som tillbeds vid sidan av Gud. Hennes hjärta är hårt och kallt, och kärleken kallnar hos alla som gör sig ett med henne. Och det kan vi läsa om i Matteus 24, vers 12. Berusning och dryckenskap, märker vi här, står alltid om skökan i samband med skökan. Skökans vredesvin, som det uttrycks i Uppenbarelseboken, berusar och för människor bort från Gud och Bibeln. Alla folk kommer att dricka ur hennes bägare utom bruden, det vill säga vetet. Uppenbarelseboken 18:2. Men alla som väljer Jesus som Herre i sitt liv, det är de som är bruden och vetet. Skökans synder når ända upp till himlen, kan vi läsa i Uppenbarelseboken 18:5. Och jämför det här med Babels torn, där man vill göra sig ett namn och nå ända upp till himlen och göra sig till gudar, som vi kan läsa om i Första Mosebok 11. Skökan beskrivs också i Ordspråksboken 23, vers 27-35, att hon har stor framgång och förökar det trolösas antal. Hon erbjuder andliga upplevelser som berusar och ger hallucinationer. Falska visioner. Det står i vers 33. Många lockas och blir förförda av hennes villfarelser. Vers 31. Men de blir, inom citationstecken, ormbitna. Vers 32. Eftersom det öppnar för det okulta och den onda andevärlden. Det bedövar för alla varningar. Vers 30-35. Och ger ett beroende av mer andliga upplevelser när synden snärjer allt mer. Det ger alltså ett beroende av andliga upplevelser. Överallt där denna ande får inflytande och makt drabbas Jesu efterföljare, det sanna gudsfolket, som står om i vers 10 här. Att flytta gamla råmärken är att hindra och flytta människor som är kallade och insatta av Gud, då man tror sig ha rätt att utöva makt för egen vinst. Vers 7. Kan Gud tillåta det? Ja, för han har alltid en väg för dem som söker honom i Guds fruktan. Kan du läsa om i vers 12 och i vers 15-19. Deras bördeman, och det är alltså förlossaren, som Jesus kallas. Vers 11. Han är stark och han är deras försvarare. Han banar väg för dem och uppfyller sina löften. Allt i deras liv får tjäna Guds syften. Som det står i Romarbrevet 8 och från vers 28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Desto tidigare man vänder om och flyr därifrån, desto bättre. Alltså från sjökan. Gå inte dit. Lyssna inte eller ta del av det. Det sånt här erbjuds. Ta varning för nyandligheten. Och så kallad karismatisk dryckenskap som vi läser om i vers 20. För en dag kommer Gud själv att döma sjökan Babylon. För alla som blivit vilseledda. Och för dem som hon har förföljt. Och vi läser i Jeremia 51 från vers 2. Jag ska sända skördemän mot Babel. Och de ska rensa bort dess invånare och ödelägga landet. Från alla sidor ska de komma emot det på olyckans dag. Det beskriver domen över sjökan. Det står också om i Uppenbarelseboken. Men vi går fortsätter i Jeremia 51 och vers 11. Vässa pilarna, fatta sköldarna. Herren har uppväckt de mediska kungarnas ande. Hans avsikt är att lägga Babel i ruiner. Det är Herrens hämnd, hämnden för hans tempel. Och jag tillägger inom parentes. Jämför dem som för in världens visdom i Guds hus och förstörde Guds tempel. Första Korintherbrevet 3 och 17. Samma ord fördärva står i Uppenbarelseboken 19 och 2 om sjökan som fördärvade jorden. Och här tror jag att det först och främst handlar om hjärtats jord. Och det här tar jag upp i del 2, de två skördarna del 2, lite mer om. Vi fortsätter i vers 13, Jeremia 51. Du som bor vid stora vatten och är så rik på skatter, till slut har nu kommit, din girighetsmått är fyllt. Ditt slut har nu kommit. Din girighetsmått är fyllt. Herren Sebot har svurit vid sig själv. Sannoliken, jag ska fylla dig med människor så talrika som gräshoppor. Och det ska höja segerrop eller skördeskri mot dig. Det är samma ord där för skördeskri. Ett annat exempel där någon är drucken. Det kan vi läsa om i Lukas 12 och från vers 42. Herren sa: vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänare som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren, jag säger er sanningen, han ska sätta honom över allt han äger. Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta, min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad. Då ska den tjänarens herre komma en dag han inte väntade och en stund han inte anade, och han ska hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. Den tjänaren som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han ska piskas med många rapp. Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han ska piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom ska det utkrävas så mycket mer. David Wilkerson sa en gång att vara drucken är att inte bry sig om rättfärdighet och helighet. Och det beskriver ju att man saknar gudsfrukten. Den förståndige, som vi läste här, den förståndige tjänaren, det ordet på grekiska, det betyder att vara vis och klok och uppmärksam på någons intresse. Han eller hon är alltså mån om sin herres vilja och ställer i ordning mat, och mat är Guds ord, och ger i rätt tid. Att ge i rätt tid, noga förbereda, låta sig uppbyggas och förberedas. Och det handlar om inre uppbyggelse och att bygga. Det är vad det grekiska ordet betyder. Det är alltså den helige andes verk i och genom dem som älskar och lyder Gud. Den andra tjänaren bryr sig egentligen inte om sin herres vilja. Han reder inte till mat utan dricker sig redlös och berusad. Motiven är själviska. Hur ofta har vi inte hört att man varit så drucken i anden att man inte kunnat predika i karismatiska sammanhang där man säger att man dricker sig full i anden? Eller att man lagt undan Bibeln och slutat gneta med läran för upplevelsens skull? Det känner säkert många av oss igen. Han slår eller kränker, sårar samvetet på sina medtjänare. För den som älskar Gud blir dessa förfalskningar som erbjuds som slag. Det kränker och bedrövar den helige ande. För de som följer Jesus och är känsliga för Guds ande blir ord och handling från dessa falska apostlar som hårda slag. Men bibelorden här är inte bara andligt menat när de falska tjänarna avslöjar sina hårda och kalla hjärtan. Det är inte ovanligt att dessa bemöter sjuka på det mest avskyvärda och kärlekslösa sätt och till och med misshandlar på estrader där människor kommer fram för förbön och förhoppning om ett mirakel. Ändå är det här bara en gren på ett träd med många grenar men samma rot, nämligen kunskapens träd som bygger på jaget och människans självförgudning och själviska ambitioner. Läs Jesaja 29 från vers 9. Häpna och förundras, de är blinda, jag var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höllt mörker över profeterna, över siarna, era ledare. Även om dryckenskap beskriver falsk andlighet är det inte så ovanligt att man i sådana sammanhang också verkligen dricker vin och alkohol. Där förekommer ibland både dold alkoholism och andra missbruk och synder som förr eller senare blivit avslöjade. När det avslöjas brukar det förklaras med att det är så ansatt av djävulen på grund av sin enormt starka smörjelse. Men förklaringen till detta är en felaktig lära i grunden. Den troes rättfärdighet här och nu är en villolära som man grundar sig på att herradömes teologin, och det finns länkar här på nätet som går att läsa vad det är för lära som man här grundar sig på, en falsk lära, ett falskt evangelium. Och då saknas också Guds kraft att stå emot synden. Och det är den verkliga orsaken till att de här falska apostlarna gång på gång på gång, den ena efter den andra, avslöjas i allvarliga synder. Grova synder. Nykterhet och den helige ande. För det är ju så här att när man slår upp berusning, som jag gjorde egentligen långt innan det här bibelstudiet som lades ut, jag tror att det var hur länge sedan det är, om det var 2009. Men om du själv har möjlighet att slå upp alla bibelställen som handlar om berusning och dryckenskap i Bibeln, så är det alltid förknippat med sjökan och avfall. Med den helige ande står det alltid om nykterhet och vaksamhet. Det är alltså alltid förknippat med den helige ande. Att vara nyktra och vakna och bedjande och så vidare. Om vi jämför falsk karismatik, dryckenskap, fylla och brusning med den helige ande, ser vi att anden alltid förknippas med nykterhet och vaksamhet i Bibeln, förutom rättfärdighet, glädje och frid. Och du kan läsa det i Romarbrevet 14 och 17. Men vi går till första Thessalonikerbrevet 5 och vers 5. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Till de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Och jag skriver inom parentes: mörker är ett liv i synd och andlig blindhet. Vers 8. Men vi som hör dagen till, inom parentes, ett liv i helgelse, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen. Och inom parentes här, vredesdomen är den eviga vreden som drabbar därför att man förkastar Jesus Kristus. Det gäller inte vedermödan. Det gäller inte vredesgårdar eller att slippa undan vedermödan, utan det är den eviga domen det här handlar om, den här versen. Till Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen eller den eviga vreden, utan till att vinna frälsning, med andra ord evigt liv, genom vår Herre Jesus Kristus. 1 Petrus 5 och 6. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem han ska sluka. 1 Petrus 4 och vers 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Det står ingenstans i apostlagärningarna att lärjungarna betedde sig som druckna, som en del påstår, eller som många påstår, skulle jag vilja säga. Orsaken till att vissa drev med dem och antydde sådant var att de talade en mängd språk som de inte hade lärt sig och förkunnade Guds väldiga gärningar, som det står. Och vi läser från Apostlagärningarna 2 och vers 7. Häpna och förundrade sa de: är de inte galileer alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter. Vi som bor i Mesopotamien, Judeen eller Kappadokien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Pamfylien, i Egypten eller Libyen. Åt syrene till eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan detta betyda? Men andra sa hånfullt: de har druckit sig fulla av sött vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem: ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem, detta bör ni veta och lyssna på mina ord, och så vidare. Vi märker att Petrus på inget sätt betedde sig som berusad eller skrattade så att han inte kunde tala. Han var fylld av den helige ande och jublande glad, men också alldeles nykter när han talade till folket i andens smörjelse och kraft. Den helige ande kommer över oss för att vi ska få kraft att vittna om Jesus och bära ut evangeliet om honom. Leda samman eller rafsas ihop kommer vi till nu. Insamlandet av skörden beskrivs med två olika ord i grekiskan. Ogräset samlas, och det grekiska ordet där är sylego, och vetet samlas, ett helt annat grekiskt ord som är synago. Sylego betyder att rafsa ihop och samla upp som man gör med det som inte har något värde. Lyssna noga på detta nu alltså. Det blev orsak till otro och uppror mot Gud. Det är alltså ogräset det handlar om. Orsaken till att Gud dömer henne, skökan alltså, är alla hennes synder och ondska, och för att hon förföljer Guds folk och de som söker Gud. De som utgör skökan har förkastat världens frälsare, Jesus Kristus. Och det har alltså skett och börjat med kompromiss. Och vi ska ha klart för oss att Gud är rättfärdig och god. Han kommer att döma och förgöra det onda, vilket varje människa innerst inne nog är medveten om. Därför har Gud ordnat med en underbar räddning där vi kan få förlåtelse, befrielse och upprättelse. Och det står i de kända verserna Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Att ogräset rafsas ihop är dess egen strävan när det församlar sig, och beskriver egentligen inte Guds attityd mot människor. Han vill ju att alla ska bli frälsta, och Jesu frälsning gäller alla människor. Det står om bland annat i 1 Timoteusbrevet 2:4. Men Gud tvingar ingen, och valet är vårt. Om människan insisterar att fortsätta på sin villoväg och vägrar att omvända sig, kommer en punkt när Gud prisger, som det står om i Romarbrevet 1, 1 kapitlet. Då utlämnas människan att gå dit hon vill i sin synd. Apostlagärningarna 13:46. Då svarade Paulus Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se, då vänder vi oss till hedningarna. Ogräset kan jämföras med den blandade hop som står om i 4 Mosebok 11. Den blandade hop här, det hebreiska ordet, betyder också lösaktig, kritiklös eller ihopskrapad folkhop. Bland Israels folk var det som längtade tillbaka till Egypten. Det var ju när Israels folk drog ut ur Egypten, så var det en hopblandad, eller blandad hop. Människor som följde med Egypten som en symbol för världen, synden. Och den här hopen hade aldrig omvänt sig i hjärtat. Och nu föraktade de mannat, står de i 4 Mosebok 11. Och mannat, det är ju en bild för Jesus och talet om korset. Och vi läser från vers 4, 4 Mosebok 11. Den blandade hop som följde dem greps av stort begär. Också Israels barn började att gråta igen och sa: Men ska ge oss kött att äta? Vi kommer ihåg fisken som vi åt fritt och förintet i Egypten, och gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vidlöken. Men nu försmäktar vår själ, för här finns inget att se utom detta manna. De påverkade alltså Israels folk att förakta mannat som en bild på Jesus och talet om korset. Men det finns här alltså i grundtexten en parallell, kan man säga, till den här blandade folkhopen och ogräset som rafsas ihop eller församlar sig själva på det sättet. Skördetiden läste vi om är tidens avslutning, ändens tid. Och vi går till Uppenbarelseboken 14 och vers 14-16. Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en människoson, och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i sin hand en vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till den som satt på skyn: låt din lie gå och inbärga skörden till skördetiden är kommen, och säden på jorden är fullmogen till skörd. Den som satt på skyn högg då till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad. Vi fortsätter här om vetet som samlas ihop. Det var ju ordet synago på grekiska. Det betyder, till skillnad från att rafsas ihop, så betyder det här ordet att ledas tillsammans, sammankallas eller föras samman eller inkallas. Och har också betydelsen tillflykt. Dessa är vetet alltså som leds tillsammans genom den helige ande i en äkta andens enhet. Jeremia 23, vers 23. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag har drivit bort dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Jag ska sätta herdar över dem som ska föra dem i bet. De ska inte mer behöva frukta eller vara förskräckta, och ingen av dem ska saknas, säger Herren. Och att föra i bet, det är ju att ge ut Guds ord, som också den trogne tjänaren gjorde, som vi läste tidigare i Matteus 24. Vi går till Hesekiel 34 och 21. Eftersom ni med sida och båg stöter undan alla de svaga och stångar dem med era horn till dess att ni har drivit ut dem och skingrat dem, därför ska jag rädda mina får så att de inte mer blir ett byte, och jag ska döma mellan får och får. Jag ska låta en herde uppstå gemensam för dem alla, och han ska föra dem i bet, nämligen min tjänare David. Och här är ju David en förebild på Messias, Jesus. Han ska föra dem i bet och vara deras herde. Och det är de som är kallade av Jesus att ge mat. Det är ju herdar som för i bet. Och då för man till Jesus naturligtvis. Den som väljer Guds väg blir ledd av den helige ande och sammanförs med dem som älskar Jesus. Den enheten, ihopsamlandet, går inte att organisera, utan är andens verk. Antingen är man ett i anden eller inte. Och då tar man sig tillvara för det som är orent och osunt. Även om man är utspridd över hela jorden är den enheten ett faktum. Så här sa Johannes Döparen, Matteus 3 och 10. Redan är yxan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Han har sin kastgovel i handen och ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig släcks. Och här är samma ord, att samla ihop, att inkalla, eller kalla samman, synago. Vetet, det är Jesu efterföljare som går korsets väg, överlåtelsens väg. Det är inga perfekta eller starka människor, utan de har brister och fel, precis som lärjungarna som följde Jesus. Men de lever i ljuset och har som mål att vinna Kristus och bli funnen i honom. Som Paulus uttryckte det i Filipperbrevet 3. Vi går till Lukas 22, vers 31. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete. Men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder. Simon, Petrus alltså, var självsäker och övertygad om att han aldrig skulle svika Jesus. Men den självsäkerheten var inte i Gud utan i honom själv. Det fanns bara ett sätt att låta honom inse det, och det var genom prövning. Petrus tvingas inse sin egen förmåga. Oförmåga menar jag. Och detta är helgelse och Guds fostran i våra liv. Sållning var den sista rensningen i processen av rening och rensning. Även här behöver vi uthållighet och lita på Guds andes verk i våra liv. Och vi läser från Jakob 5 och vers 7-8. Vänta alltså tåligt brödet tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens styrbara skörd tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Guds rikes skörd. Höstregn och vårregn var alltid förknippat med skörd i Israel. Regnet, det är Guds ord eller Guds välsignelse. En äkta väckelse är inget som vi sätter igång vid ett visst datum eller en bestämd tid omkring en människa. Sådant är allt genom människoverk. Nej, äkta väckelse är Guds verk, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 2. Syndanöd och förkrosselse grep människors hjärtan till omvändelse och tro på Jesus. Redskapen, de 120 män och kvinnor i Jerusalem, de hörde och gjorde som Jesus hade sagt. De var uthålliga i bön och bad enligt löftet om den helige ande för att få kraft att vittna. Varje äkta väckelse eller skörd, som vi också kallar det, har skett som svar på bön. Inte så att bönen är en metod, utan den är lydnad till Guds ord. När Gud ger oss ett löfte ska vi bära det i bön inför honom tills det sker. Så gjorde till exempel Nehemja och Daniel när de såg situationen och vad Gud hade lovat. I bönen förbereddes också de själva för att vara redskap när Gud uppfyllde sitt löfte. Samma gäller oss. Det är genom bön vi får gudomlig ledning. Hebreerbrevet 10:36. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Uthållighet är en av de viktiga ingredienserna som den helige ande vill ge till Guds folk. Det största problemet hos Israels folk under ökenvandringen, det var otålighet. Det visar brist eller avsaknad av förtröstan på himlens Gud. Så här skriver David Wilkerson i sitt dagliga ord 23 mars 2010. Detta tankesätt, som han kallar blink of an eye, att få allt väldigt snabbt alltså, har börjat infektera kyrkan och påverka beslut som tas inte bara av ögonblickskristna, utan även ögonblickstjänster. Rader av förvirrade församlingsbor har skrivit till oss med samma berättelse. Vår pastor kom tillbaka från en kyrkotillväxtkonferens och annonserade omedelbart att från och med idag ska allt förändras. Han beslöt att vi ska bli en av de populära trendkyrkorna över natt. Han bad oss inte ens att be över det. Vi är alla förvirrade. Bara för några år sedan var väktarorden bland kristna: har du bett över det? Har du sökt Herren angående det här? Omge dina bröder och systrar dig i bön. Har du fått ta emot gudomlig ledning? Jag frågar dig, har detta blivit ditt praktiserande? Hur många viktiga beslut de senaste åren har du tagit där du ärligt tog saken inför Gud och uppriktigt bad för det? Eller hur många av dessa beslut gjorde du i ett ögonblick? Orsaken till att Gud vill ha kontroll i våra liv är för att rädda oss från katastrofer, vilket är precis som dessa ögonblicksbeslut leder till. Slut citat. Se inte upp till det som är stort. Vi bör inte se till det yttre och det som verkar stort för våra naturliga ögon. Tvärtom behöver vi nog pröva desto mer när vi hör om stora rörelser och tillväxt och inte ta för givet att det är rätt skörd. Matteus 24:11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Och här många nämns två gånger och de flesta översatt en gång med det samma ord. Och det är mer än hälften som det här ordet betyder på grekiska. Andra Thessalonikerbrevet 2 från vers 3. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det beskriver Antikrist. Filipperbrevet 3, vers 18. Vad jag ofta sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Och till sist vill jag ta upp frågan, finns det räddning för den som vänder om? Det finns självklart förlåtelse för oss alla om vi går fel och tar del av falsk andlighet men omvänder oss. I Judas brev beskrivs hur vi ska förhålla oss till dem som har tagit del och påverkats av falska rörelser. Judas brev, vers 21. Håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Sådana som tvivlar ska ni vara barmhärtiga mot och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra ska ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. Det finns alltså befrielse i Jesu blod från allt samröre och påverkan av orena andar och oren andlighet. Signaturen Marie skrev på Bernt Isakssons samtalsforum. Angående Todd Bentley så har jag själv erfarenhet. Jag tittade på Lakelands väckelse på God TV. Jag tog emot det så kallade impartation. Efter detta började jag få energiuppskjutningar. Jag hade till och med blå gloria runt huvudet, vilket är väldigt vanligt i bland annat New Age. När jag berättade det för en vän så sa hon att det var inte från Gud. Jag fick förbön och blev befriad. Efter det har jag också haft problem med mina lungor. Läkaren sa att jag hade astma. Medicinen hjälpte inte mycket. Men jag fick förbön för ett par veckor sedan och då blev jag befriad från kundalinianden. Efter det har jag känt en markant skillnad. Mina vänner, sök inte manifestation eller underverk. Dessa är inte i sig ett bevis på att det är från Gud. Vi ska söka Jesus och hans vägar. Slut citat. Det är viktigt att vi ödmjukar oss och bekänner och tar avstånd. Och jag läser nu från första Johannes brev, kapitel 1 och vers 9. Och det gäller dig naturligtvis om du har tagit del i någonting sånt här och upplever att du inte är fri. Så ta till dig de här orden. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi går till kapitel 2 och vers 1. Första Johannes brev. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda, men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. Jag vill avsluta med Jakobs brev kapitel 4 och vers 6. Men större är nåden han ger. Därför heter det Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och vi vet också att det står i Romarbrevet om att det synden var större, där överflödade nåden desto mer. Kom till Jesus. Bekänn din synd om du har tagit del i någonting sånt här som är orent, som har med orena andar och demoner att göra. Jesus, han förlåter och befriar dig och upprättar dig. Amen.